välkomna till Bokälskarna. Idag sitter jag här nästan själv. Nej, men inte riktigt. Men Malin är faktiskt... Jag sitter i Erik Hultgrens källare i katakomberna, som vi säger. Men Malin är inte med. Hon är uppe och tar hand om gäster, om kunder, om Fredrik och sin personal. Istället har jag fått annat jättefint sällskap som faktiskt sa att hon var lite pirrig innan. Men jag tror jag är ännu mer pirrig än dig. Varmt välkommen till Bokälskarna, Sara Lindegren.
Tack.
Visst har du ett E med Lindegren?
Lindegren, jag behöver ofta säga det faktiskt.
Ja, ja. Mm. Jag, precis innan så kollade jag faktiskt det. Jag tror jag har svängt mig med Sara Lindgren annars.
Ja, jag hade chansen att byta när jag gifte mig till Haneborg Lyr. Men jag bara kände, nej, nu har jag jobbat i bokvärlden i 30 år. Ja. Och jag är ändå Sara Lindegren.
Ja.
Så att nej tack, jag behåller mitt namn.
Ja, och du behöver ju ditt varumärke. Du behöver ju ditt varumärke också eftersom man är så känd. Och du, vad heter det, behöver så behålla dina kontakter. Och du vill inte göra dem förvirrade genom att byta namn, gissar jag. Det är som Carola Häggqvist, hon kan heller inte byta namn. Det är Sara Lindegren och Carola Häggqvist, de kan inte byta namn.
Härligt. Herregud.
Ja, så är det. Ja, det är den ligan du spelar. Mm.
I våran stora eller lilla bokbransch som är så fantastisk.
Den är jättehärlig. Ja. Vi har haft en bokfrukost här innan nu på morgonen när vi spelar in det här. Bokälskarnas bokfrukost. Och du berättat, bland annat har berättat om dig och ditt. Det ska du få göra snart igen. Men framförallt var det jag tänkte på. Var ditt engagemang och din glädje liksom, när du pratar om bokbranschen. Så första frågan blir det, hur mycket älskar du bokbranschen egentligen?
Galet mycket. Mm. Jag tror att alla som fyller 50 har fått frågan om har du en 50-årskris och liksom, vad ska du göra resten av ditt liv? Och den frågan ställer jag också till mig själv då och då. Men jag landar ju alltid i att jag måste jobba med böcker. Jag älskar det här. Jag tror att anledningen har ändrats. Mm. När jag var barn så var jag ju förstås en bokälskare. Plöjde igenom bokserier en efter en. Började snabbt fråga mamma om inte hon kunde hjälpa mig att få en praoplats i en bokhandel.
Ja.
Jag fick det.
Ja.
Jag visade väl framfötterna och var glad, hoppas jag.
Ja.
Och läste ju böcker så att då fick jag snabbt bli extra personal i bokhandeln. Wettergrens bokhandel i Kungsbacka. Och sen jobbade jag extra i bokhandeln. Älskade det.
Mm.
Älskade att prata med kunderna om vilka böcker de läste och vilka de skulle ge bort.
Mm.
Jag blev ju lite av en barnboks, liksom, men, ja, det, man vände sig till mig om man ville ha tips om barnböcker. Jag var ju ett barn själv. Aha.
Hur gammal var du då?
Jag började jobba när man var 15 kanske.
Ja, just det. Ja.
Och sen var det just inom barnböcker. Jag läste jättemycket ungdomsböcker och fortsatte att göra det. Och jag tycker än idag att väldigt många av de ungdomsböcker som jag läste då, de gav mig så mycket. Att jag idag skulle lyfta dem som några av de viktigaste böckerna i mitt liv som jag läste då. Och be mig nu inte säga vilka, för då kommer jag säga fel titlar, för det gör jag alltid.
Men det, vad heter det? Vi pratade faktiskt, det var en annan författare som vi pratade just, eller ställde en fråga. Vilken, om man skulle ta med sig en bok till ett bokevent eller något sånt här, genom tiderna som du hade läst. Och så, det går ju aldrig att komma på någon titel. Men vi landade in i just att det var kanske de... Alltså någon bok som hade någon stor betydelse för en genom livet eller så. Så var vi ganska överens om, vi var flera i sällskapet, som vad heter det, kom fram till det. Ja, men just de där böckerna i ungdomen eller tidig vuxen, att de satte rätt mycket avtryck. Och du säger ju likadant.
Jag minns en bok.
Ja?
Titeln var Är det verkligen så? Och det var en översatt titel av min författare då som jag inte tror skrev så många fler böcker, i alla fall inte som översattes till svenska.
Nej.
Och det var en papegoja som den här unga kvinnan som jag då kunde identifiera mig med som ställde den frågan. Ja. Är det verkligen så?
Vad kul!
Och det blev en sån sak som jag då har tagit med mig resten av i livet faktiskt.
Vad härligt!
Ja, knäppt.
Härligt.
Ja, där var jag. Dit kom också förlagsrepresentanter till den här bokhandeln och berättade om nya böcker.
Uh-huh.
Och det var det bästa. Det var liksom julafton varje dag. Det kom en ny kartong med böcker från förlagen som jag fick stå där och öppna och titta på varje bok. Känna och klämma och lukta på. Och sätta pris på och ställa ut i bokhyllan. Jag tror att redan där så insåg jag att det är det här jag vill. Jag vill jobba på bokförlag.
Uh-huh.
Och sen fick jag chansen efter att jag har suttit med i en inköpsgrupp och fått välja ut vilka böcker som skulle synas mest i bokhandeln. Bokia-kedjan, kanske någon av er känner igen som lyssnar på det här, inte vet jag.
Det gör de ju.
De är numera en del av Akademibokhandeln. Det här var väl en Bokia-butik i... Kanske.
Ja, det vet det faktiskt inte jag. Ja. Men vi kan, vi är Malin inte här och kan rätta oss. Vi kan gissa det.
Vi får klippa där annars. Skämmes sa att du inte vet.
Nej då.
Exakt. Ja, och då började jag jobba på Rabén och Sjögren. Först på Bonnier Carlsen och sen på Rabén och Sjögren. Och sen jobbade jag i 14 år på Bonniers. Var marknadschef på bokförlaget Forum. Och kanske att det var det en av de riktigt stora händelserna i min karriär faktiskt. När jag gick ifrån... Rabén och Sjögren, fantastiska år, och började jobba med Forums skönlitterära utgivning. Man hade precis bestämt sig för att man ville bygga den svenska listan. Man hade haft mest utländska, översatta böcker, fina böcker och väldigt mycket underhållning också. Man gav ut till exempel Doris Lessing, men man hade också Jackie Collins på Forum. Man var jätteduktiga på pocket, så man var verkligen ett kommersiellt allmänutgivande bokförlag.
Ja.
Och så hade man börjat plocka in några svenska författare. Till exempel så jobbade jag med Camilla Läckberg. Hon hade då kommit ut med två böcker. Och jag kom in när den tredje skulle lanseras. Så mitt uppdrag var tydligt. Gör Camilla till en stor författare. Hon var värd det. Jag hade sträckläst Predikanten när jag började på det här jobbet. Det är inte så ofta som man ligger och läser böcker på nätterna längre. Nej, när jag var barn gjorde jag alltid det, men inte som vuxen. Nej,
men det är den enda gången jag skulle kunna tänka mig att vara uppe på nätterna. Och det händer inte så ofta. Och det är om jag hittar en riktigt bra bok. Men det är klart, man gör ju inte det så ofta så att jag liksom skulle offra min sömn. Så är det. Så är det.
Och då hade jag läst Predikanten och låg hemma hos mamma och pappa en sommar. Jag bodde ju inte hemma då, utan var hemma på semester och slutade liksom inte förrän boken var slut. Och då kände jag, men... Det här är ju någonting som kommer kunna bli hur stort som helst. Och Camilla var också en person som verkligen var beredd att jobba väldigt mycket. Utan för att bara skriva de här böckerna var också beredd att jobba väldigt hårt. Så det var ju väldigt roliga år.
Det måste det verkligen ha varit. För er båda på så vis. Då. För det vet vi ju nu efteråt liksom, vad som hände och vilken framgång ni fick. Så att säga, vilket jobb du gjorde. Kan du tänka på det ibland? Kan du ge dig själv en klapp på axeln? Kan du liksom... stanna upp ibland och fundera på att vad ni faktiskt gjorde.
Verkligen. Det gör jag. Framförallt förra året blev det ju lite extra när Camilla firade 20 år som författare, säger jag då. Och då gick jag tillbaka och letade och kände verkligen att jag fick rysningar och nypa mig i armen. Tänk att jag fått göra allt det här. Absolut.
Kan man säga att åren på Forum, vad sa du, var det 12-14 år?
Jag var... 14 år på Forum.
Och kan man säga att vad heter det, de åren som var med och fostrade dig som den yrkesperson som du blev liksom på något vis?
Det tror jag.
Och skapade de här värderingarna som man har med sig till nästa uppdrag eller till nästa del eller något sånt som man landar in i att den här personen är jag när jag jobbar.
Det tror jag. Men jag tror att det är min personlighet och att jag har den redan från början. Det finns en nyfikenhet och jag hoppas att jag är lyhörd, att jag kan ta in alla författares förväntningar och göra om dem till någonting som vi kan använda oss av tillsammans för att sälja så mycket böcker som möjligt. Ibland finns det andra anledningar till varför man ger ut en bok. Det är inte liksom försäljningen i sig som är det viktigaste, utan man vill bli bekräftad som människa. Och då kanske det är någonting annat man jobbar med. Och det är i det mötet när jag förstår vad du som författare verkligen vill göra, som jag kan göra en bra plan eller försöka komma fram till, hur ska vi då jobba tillsammans för att det här ska bli så bra som möjligt.
Kan den då, vad heter det, för ett förlag, det för återkommer jag ofta till, vad heter det, när jag är ute och pratar om mina böcker eller om liksom det här att ge ut sig själv eller även gentemot bokhandeln, det här att, ja, men det finns en del att nå ut med sin historia, men det finns också en del att man behöver ju faktiskt sälja böcker också. Och förlaget i sin del som, vad heter, för du jobbar ju på Bokfabriken, eller oavsett vilket förlag egentligen, har ju alltid den med sig. Det är ju ett företag som måste rulla och fungera och få in pengar till löner och alltihop också. Kan du ibland känna att de här spåren kan motverka varandra eller att det är en utmaning att få dem att pusslas ihop? Att få, liksom, att få författarens önskan och förlagets önskan att bli ett pussel? Eller går de oftast hand i hand?
Ja, de är nog, ja, det var en svår fråga. Ja, I'm sorry, jag måste tänka okej. Lite
du
faktiskt.
Du får tänka hur mycket du vill.
De går hand i hand. Nej, det gör de väl kanske inte alltid. Men de gör nästan alltid det ändå. Det är ja. Snarare så att man kan ha en olika, alltså bilden av hur verkligheten ser ut kan vara väldigt olika.
Ja.
Så är det ju.
Ja.
Om man är en person som har jobbat, vi säger, det finns ju författare som också jobbar på förlag.
Oh.
När de kommer in så har de är väldigt god kännedom om hur det funkar på ett bokförlag.
Uh-huh.
Hur världen ser ut, hur gör man när man jobbar mot media och hur kommer man ut på bokmässans finaste scen och sådär. Det vet man när man jobbar på förlag, för det har man lärt sig den hårda vägen. Men när man kommer in som författare kan man ha en helt annan bild av hur saker och ting fungerar. Det kan ta lite tid. Och man behöver kanske ge ut några böcker innan man börjar förstå hur det verkligen är.
Hur rutinerna ser ut liksom, på något vis då.
Verkligen.
Blir du som liksom kittet emellan nästan författaren och själva förlaget då? Nu ska vi inte liksom göra det som olika personerna, men på något, det känns lite så då.
Ja, det tycker
jag. Blir den, att du får vara lyhörd åt båda hållerna.
Ja. Sen finns det ju faser i relationen. För en författare som har blivit antagen av ett förlag. Det är ju något man firar. Vi också på förlaget. Oj vad roligt det är att vi har signat en ny författare och vi pratar om det. Då kan ju drömmarna vara som störst. Tänk om det här är någonting som kommer bli jättestort. Det är det vi vill. Det vill såklart.
Ja, det är klart.
Då är vi ju i den här förälskelsefasen. Ja. Den är underbar.
Ja.
Vi fikar och vi drömmer ihop. Jag berättar om mina erfarenheter. Och liksom, det finns ju inga begränsningar egentligen.
Nej, för allt är ju möjligt.
Allt är möjligt och jag älskar den fasen.
Ja.
Sen vet man att vi kommer till fasen när boken kommer ut.
Ja.
Och då är det omständigheter plötsligt också. Som gör att utfallet blir det blir.
Ja, det är klart.
Så då... Det kan vara också en fantastisk fas.
Oh, ja.
Men det kan också vara en jävligt tuff fas faktiskt. Både för oss på förlaget och för författaren.
När förväntningarna inte blir som man har tänkt sig kanske.
Ja, och då ibland firar man framgångar. Och ibland så måste man också säga att okej, vi hade de här förväntningarna och de här förhoppningarna. Det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss. Men ge inte upp. För drömmer du om att vara författare så ska du fortsätta. Det är något fantastiskt för alla som får uppleva en berättelse. Så att, det känner jag också en viktig del av mitt jobb faktiskt. Att få alla författare där ute att känna det. Det är värt det. Gör det en gång till. Och en gång till.
Ja, att aldrig ge sig. Att den här kontinuiteten som alla andra företagare också gör. Att man stretar på och inte, för att man tror på sin produkt eller sin idé eller vad det nu än må vara. Då, att man alltid...
Så får man bara vrida om lite så att man har kanske lite mer realistiska förväntningar.
Ja.
Och sen tycker jag ju att det som har hänt de sista åren, nu har jag varit så länge i den här branschen, är ju att författare har också insett att vi måste hjälpa varandra. Så att jag ser ju med glädje hur många författare umgås, de äter middagar, de har Zoom-möten. Det finns generationer av gäng. Debuterar man 2011 så har man sitt författargäng. Men de andra debutanterna som var i den där förälskelsefasen samtidigt. De gav ut boken samma år. Har lite samma upplevelser av den tid där boken släpptes. Och sen stöttar man varandra efter det och följer varandra. Man hänger med, man går på bokreleaser. Man ses kanske på någon bokmässa till exempel.
Och det är sån, just det här att man hamnar i ett sammanhang, så det kan också spilla över på sitt arbete som författare, till exempel med sitt förlag eller med dig när du är ute och säljer böcker också då förstås. Gud vad spännande. Men om vi säger då att när ni på bokfabriken då, vad heter det, nu ska inte du skvallra detaljer eller någonting, men bara stora drag då. Ja, men ni signar en ny författare på så vis, och någon har ju läst det, förläggare och redaktör och språket. Eller, men när kommer du in i själva liksom processen? Hur lång tid innan och vad är de första stegen? Och hur funkar det? Hur funkar din roll när det kommer in en ny författare? Eller det kanske till och med en befintlig författare. Var någonstans i årshjulet eller vad man ska säga kommer du in?
Det har varit lite olika på mina olika förlag.
Ja.
Jag gillar att vara med i det rummet där besluten fattas om vilka böcker vi ska göra.
Mm.
När man antar en bok så vill jag gärna att den som är förläggare eller har läst verkligen motiverar varför ska vi ge ut den här boken. Berätta lite om författaren, vem hen är, men också... innehållet och på hur vi tror att målgruppen ser ut. Ja. För att det är ju någonstans landade ju mitt knä sen.
Ja, precis.
Att den,
precis.
Den ska vara lönsam, den här
ja,
boken.
Ja.
Och då vill jag gärna vara med från början. För då kan jag ju faktiskt säga, ja, men bra, jag tycker att vi ska satsa på det här.
Mm.
Det är viktigt.
Mm.
När vi har den där titeln då, som vi har bestämt oss för att ge ut, då kommer vi till nästa steg som handlar om när ska den släppas, den här boken.
Mm.
Vi kan ju anta böcker på ett väldigt tidigt stadie. Mm. Ett råmanus, ett synopsis. Det kan vara lite olika. Då funderar jag på det. När är det rätt tid för den här boken att komma ut? Hur ska den paketeras? Det pratar vi om tillsammans. Vilket omslag ska den ha?
Mm.
Ska den komma ut som ljudbok?
Mm.
Vem ska läsa in den i så fall?
Mm.
Och när det är en ljudbok behövs det göras förändringar för att det ska bli enklare för de som lyssnar. Det ställer lite andra krav.
Just det, ja.
Så det är en jätteviktig diskussion då som pågår på förlaget i arbetet.
Just den delen tror inte jag man som egentligen som konsument eller som läsare eller lyssnare tänker faktiskt så mycket på. Utan man tror nog att någon har skrivit en bok och sen har läst in och sen är det bra. Mm. Faktiskt. Men det finns ju alltså att man kan göra anpassningar åt ena eller andra hållet för att det ska passa det mindre formatet, bättre eller sämre.
Ja, det måste man ju.
Ja.
När man läser så förstår man ju om det plötsligt hoppar till ett nytt perspektiv.
Mm.
För att det kanske är ett nytt kapitel. Det står tydligt att det är kapitel 2.
Mm.
Och nu fattar jag att det är den här personen som vi får följa med ett tag.
Mm.
Men när man lyssnar gör man inte alls det på samma sätt. Särskilt inte om man är ute och cyklar och är lite ouppmärksammad. För det kommer en bil från vänster. Då har du inte ens fattat att jag plötsligt är inne kanske i en helt annan tid.
Ja, det är sant.
Jag har olika tidsperspektiv också i den här boken som jag lyssnar på.
Ja.
Och då blir det viktigt att man snabbt förstår det. Att nu är vi 1956 och inte 2023 längre.
Ja, det är sant. Det är sant. Nu tänker jag ju som, vad heter, konsumenter då. För det bara sker ju. När jag lyssnar så sker ju det. Och det måste jag ju förstå att det är faktiskt någon som har tänkt till på det här.
Vi pratar ju om saker som jag inte ens har ansvar för. Det är ju eftersom jag är sälj och marknad och kommunikation.
Men
det blir ju ändå en del av slutresultatet.
Ja, det gör det ju.
Och jag är ju en läsare som alla andra.
Ja, precis.
Så jag försöker ju läsa så mycket av det som vi ger ut. Eller lyssna på så mycket som möjligt av det vi ger ut.
Ja.
Och då kan jag ändå se själv ibland att det här var lite svårt.
Mm. Mm.
Och då kan man förstå bättre varför resultatet blev som det blev.
Ja, det är klart. Det är det då. Ja. Vad gör man sen? Vad heter det på vägen då? När du kommer in, du får med från början, ni är med och liksom diskuterar omslag, om det ska modifieras eller på så här. Vad händer sen i processen fram tills boken kommer ut?
Oj, det händer så mycket spännande saker, hemliga saker.
Ja, som inte säger.
Nej, men det enkla svaret är väl i nästa steg så ska vi se till att paketera boken och presentera den på ett så bra sätt som möjligt. Och då gör vi det för att kunna presentera den för bokhandeln.
Ja.
De ligger först.
Det
är de vi går först till att berätta om våra nya böcker.
Ja.
Och då är det fortfarande traditionellt i den meningen att året delas upp egentligen i 3 stycken säljperioder. Och det är vår, sommar, höst.
Aha.
Så har du en bok som kommer ut på våren någon gång januari till april ungefär, så ska den presenteras på hösten i oktober ungefär.
Ja. Mm. Det finns liksom schema på det. Det finns ett årsjul.
Det sitter liksom i ryggmärgen. Ja, precis, i oktober då pratar vi om våren. Och då går vi till Akademibokhandels inköps ansvariga och till Ugglan som är ju då den här bokhandels kedjetillhörighet till exempel.
Mm.
Och så presenterar vi böckerna för dem och sen får vi tillbaka liksom ett utfall. Ja, vi tänker så här och vi tycker så här och hur det nu blir.
Protesterar ni om de tänker fel? Det får ju vi svara nu.
Alltid.
Ja, jag menar det.
Alltså vi protesterar genom att försöka ha goda argument till varför de inte har tänkt rätt.
Ja, precis. Jag menar det. Det är ungefär samma sak.
Drömmen är att man har fått någon viktig person att läsa en bok redan innan så att de faktiskt ser styrkan i den här boken.
Ja, det är klart.
Det är en dröm.
Ja.
Det händer inte jätteofta.
Tack för tipset.
De är så få, så det är jättesvårt att lyckas med det.
Mm.
Men det finns ju... självklart är det så att om man är ett stort och etablerat förlag så kommer man ju liksom in med det, alltså det finns ett förtroende för att böcker som släpps på de stora förlagen,
de är
väl genomarbetade och alltså finns, de har plockat ut
det bästa.
Det finns ju där som någon slags idé.
Ja,
sen är inte det alltid sant.
Nej.
Och när man är ett egenutgivande författare eller om man är ett mindre förlag så får man ju kriga lite med det. Så att, att man ska förstå att alla förlag faktiskt kan ge ut fruktansvärt bra böcker.
Ja, ja, precis. Precis. Så. Och då frälser man bokhandlarna, förhoppningsvis så tänker de rätt. Mm-hmm. Och vad händer sen då?
Oj, oj, oj.
För sen gissar jag kanske marknadsföring och de här grunderna läggs in. Hur ska liksom det spridas till fler människor än bara bokhandlarna då?
Ja, vi börjar ju i det läget också träffa näthandeln, till exempel Adlibris eller Bokus, och vi träffar BTJ som ju fortfarande är viktiga för att de informerar alla bibliotekarier ut i landet om nya böcker. Så det finns ju många plattformar att berätta om nya böcker och väcka det där intresset. Och där är det ju så tydligt att nyfikenheten kring nya författare är stor. Så vi får alltid fler frågor. Vi får faktiskt också ofta har jag konstaterat en större order på helt okända författare för att man bygger upp en förväntan, och vi är duktiga på det förlagen, att liksom sälja in någonting helt nytt. Medan när vi har redan lyckats med det första året, om vi då inte har lyckats sälja så bra eller på något sätt, då kanske de drar ner inköpen.
Ja, sant.
Och så funkar det bara. Ja, och det där kan vara lite svårt att förstå. Men bokhandels nyfikenhet eller branschen eller omvärldens nyfikenhet kring nya författarskap är stor. Och sen får vi som förlag och författarna får kriga ett tag innan man kanske slår igenom, om man inte blir en fenomentitel.
Ja, precis.
Det kan man ju bli. Man kan ha turen att verkligen ha skrivit den här fantastiska boken som alla upptäcker första året. Och sen fortsätter man på den höga nivån framåt, uppåt, framåt. Det är inte så många som gör det.
Nej, och där pratar man ju, nu är som sagt, jag har bara varit i bokbranschen i 2 år, så jag är verkligen ny och simmar omkring i olika pölar. Och det pratar man verkligen om när jag försöker ta till mig information, och Malin och jag diskuterade också att det känns inte som att det finns. För några år sedan så kunde det komma fler, alltså såna här som raketer då, eller slår igenom över en natt som man pratar om inom artistbranschen eller sådär också. Det gör det inte på samma sätt längre. Är det din erfarenhet också?
Absolut. Ja, absolut.
Är det för att det finns fler och mer att välja på, tror du, eller vad tror du det beror på?
Jag tror helt krasst, jag tror att konkurrensen, alltså telefonen, mobilen, vad den gör med oss, allt annat som vi hela tiden gör, titta på Netflix-serier, gör att bok, alltså,
det finns mer underhållning generellt sett att välja på.
Ja, det blir tuffare för boken att ta plats i människors liv. Så jag tror att det är en jättestor del av anledningen. Jag tror verkligen det. En bra berättelse idag slår inte igenom alls på samma sätt som det gjorde för 10 år sedan eller 15 år sedan.
Nej, det är klart. Tror du att man skulle kunna, när vi är in på stora frågor, med att man skulle kunna motverka det på något vis genom ett mer samarbete mellan bokhandlare, förlag och sådana grejer och författare till exempel, eller tror du att man får acceptera att det är så bara?
Jag är helt säker på att man hela tiden kan göra saker som gör att vi säljer mer eller boken får mer uppmärksamhet. Ja, men det är svårt att jobba emot TikTok.
Eller Netflix eller något annat.
Jag får ju slita mobilen ur min 11-årings hand.
Ja, och kanske, jag menar, man väljer kanske en bok. Jag själv väljer hellre en bok än att sätta på tvn eller något sånt till exempel. Men det är ju många andra som verkligen värderar de här olika delarna lika mycket. Och det är klart, då konkurrerar det ju verkligen. Om den är 2 timmarna på kvällen. Men
är det inte så att vi måste skaffa oss vanor? Som allt i livet. Alltså när vi har en vana att läsa en bok, till exempel på bussen eller på pendeltåget in till jobbet, då gör vi det. Och har man för vana att bara snabbt upp med mobiltelefonen och börja scrolla på TikTok eller något, så gör vi det.
Ja, istället.
Så att jag tänker att eftersom vi vet hur lätt det är att fastna i våra mobiler, så måste vi hjälpas åt och skaffa oss vanor, för vi vet att vi faktiskt mår mycket bättre av det.
Ja, jag fattar.
Ja. Så det är nog där som jag känner att jag själv är mamma till en 11-åring. Så jag vill få henne att förstå att du ska läsa också. Du kommer må mycket bättre som människa om du gör det.
Ja, och få bättre språk. Allting blir mycket bättre när man läser så överhuvudtaget.
Ja.
Men om det är till exempel en förändring man har sett. För jag menar, som du är verkligen, vad heter det, veteran i branschen, med liksom på så vis då, oerhört duktig och engagerad så överhuvudtaget. Om det är ändå att boken har fått fler konkurrenter om våran tid. Om du då jämför liksom nu och kanske 20 år tillbaka eller någonting sånt. Vad är för andra? Läser vi annorlunda böcker? Eller någon annan genre, eller kan du se andra grejer som har förändrats emellan? Läser vi mer Läser vi mer spänning? Läser vi mer romaner? Liksom, något annat som har förändrats under de här åren, tror du?
Totalt sett så är det ju spänning som har blivit och bara vuxit och vuxit och vuxit.
Ja.
De sista 20 åren. Så jag då, det här kommer någon rätta mig.
Ja, nej, men det, vi får säga vad vi vill här.
Så spänning är super, super stort.
Ja.
Men
det du var med och drog fram, herregud också.
Ja, det var ju liksom långt innan dess med Lisa Marklund som, och Henning Mankell och Stig Larsson och allt det där som ändå bäddade för det vi har idag. Och ska man gå ännu längre tillbaka till tiden, Maria Lang och Trenter och allt vad det nu var. Hur som helst så är det ju ändå det som vi brottas med är att allt fler lyssnar på spänning.
Ja, just det.
Och allt färre köper inbundna böcker. Ja. Alltså spänningsdeckare.
Ja.
Det är en sak. Och det andra vi kan se är att det är väldigt dyrt för oss förlag att köpa utländska böcker och översätta dem. Och sen ge ut dem inbundet eller låta en inläsare läsa in dem för prenumerationstjänsterna som ljudbok. Det har vi att förhålla oss till.
Och båda de delarna är ju kopplade till ekonomi på något vis. Eller på så vis också. För jag menar, visst är det ju jättebra att man, eller huvudsaken är att man, kan man säga då, huvudsaken är att man läser, om man lyssnar eller läser, eller huvudsaken man tar till sig text. Men å andra sidan, att det är ju fler det är som lyssnar, och vad heter det, om det nu är så att man tar lyssnare från läsningen eller på så vis då, så genererar det ju färre intäkter till er, eller till en författare eller vad det nu är man vara. Så även den är ju kopplad. Då är det ju svårare för er att behålla större och breda lister också förstås.
Eftersom ljudboken går att konsumera större delen av dygnet för de som är riktigt fast i ljudboksträsket. Den fantastiska ljudboksvärlden menar jag förstås. Då vill man ju så snabbt ha en fortsättning på det man har lyssnat klart på.
Ja.
Och där är ju vi förlag, vi har ju förstått det. Alltså vi peppar våra författare att skriva fler böcker.
Ja.
Komma ut med flera böcker om året. Och det har vi ju sett jätteroliga exempel på.
Oh ja, det är
som
jättehäftigt.
Som Leffe och Caroline Grimbåker, de har ju blivit stora och kända och också fått jättefin PR på grund av att de gör någonting som är unikt.
Ja, gud ja.
De skriver 10 böcker på ett år.
Ja.
Och det finns ju givetvis de som tycker det är helt förfärligt. Att det går ju inte, för man ska ju sitta och verka liksom fram med en bok. Det finns ju den falangen.
Men
finns det de som älskar det och bara tycker att det är djupt imponerande.
Ja, och jag menar samtidigt så de som ska tycka någonting eller får egentligen tycka någonting, det är ju deras läsare och lyssnare. Faktiskt. Och så länge de uppskattar det så go for it bara för 17. Det är ju de som är kunden. Det är de som målgruppen.
Absolut.
Är det?
Det är det. Och det är ju digitalt då. Så då blir man digitala stjärnor. Caroline och Leffe Grimbåker är digitala stjärnor idag. De skrev en serie på ett annat förlag som heter Decemberserien. Tror jag. Kom precis där i december. Smart. Och lyssnades på i så här 300 000 och sånt där jag sett i författarnas... på deras sociala medier. Fantastiskt.
Uh-huh.
Superframgång.
Det är häftigt. Och så där kanske vi skulle ha då egentligen också en form av stjärnor gentemot om de fanns mer tryckta stjärnor tidigare, så är de liksom en representant för den moderna tiden, håller jag på att säga, men nutidens att slå igenom på det sättet då.
Ja, det är i alla fall ett nytt typ av fenomen som vi som förlag hela tiden måste liksom fundera över, hur kan vi jobba med det här och vad vill vi? Jag tycker ju att ge ut en bok om året är imponerande.
Ja.
Jag tycker det är helt fantastiskt att ni som skriver klarar det. Ge ut en bok om året.
Det är så roligt.
Ja, det är fantastiskt. För de flesta har ju ett liv vid sidan om också som man ska leva.
Jag tror det känns liksom, man får känslan av att, vad heter det, att det ljudbokens, vad heter det, utveckling smittade också av sig på de som bara läser tryckt. Att de vill också ha det lite snabbare. De vill inte som läsare då kanske vill vänta ett helt år heller, utan de vill också ha tryckta böcker lite fortare kanske eller så också. Så att, men det är främt. Det är jättehäftigt faktiskt. Hur ser man om bokfabriken tar fram någon spåkula här om framtiden? Eller både närmaste tiden, vad händer nu liksom 2024-2025? Är det liksom nya kuliga grejer på gång? Kan man se liksom några trender på det? Eller även framåt? Vad tror du? Och du får gissa och du får sådär. Vad tror du om bokbranschen? Vad tror du om bokförsäljning eller författarskap? Eller allmänt så.
Bokfabriken har haft väldigt, väldigt bra år.
Mm.
Så vi känner inte att vi behöver förändra oss jättemycket. Jag tycker att vi har varit lyhörda. Vi har sett, alltså framförallt ägarna har tidigt insett att man vill lyssna på bra berättelser. Så vår själ ligger lite i det, eller ligger i det, att ta fram riktigt bra berättelser som man vill lyssna på. Och då har det också blivit så i Sverige att vissa röster är oerhört populära. Så vill man bli lyssnad på helt säkert, om man är deckarförfattare, då är det en fördel om Gunilla Leining, som jag tycker är en fantastisk inläsare, Jonas Malmsjö, en annan fantastisk inläsare, Mirja Thureset, alltså det finns några av de här riktigt duktiga inläsarna som man vill ha. De är idag så attraktiva, så alla förlag vill att de läser just sina författares böcker. Så där behöver vi vara tidigt ute, boka upp. Och har vi en serie som någon av de här inläsarna har läst in, så är det kanske lite lättare att få dem att fortsätta.
Ja, det är klart. Ja, ja.
Så där, det finns en konkurrent där ute som ibland faktiskt inte ställer till det, men lite. Det är inte superenkelt för oss på förlag ibland, om vi då vill vara snabbfotade och vill ha en av de bästa inläsarna. Det går inte. Kommer gå med AI-teknik sen, och jag kan köpa Gunilla Leinings röst och bara lägga på boken.
Ja.
Men det är en framtid som vi inte riktigt är i ännu.
Nej, inte så länge. Jag såg att det var Stefan Sauk som finns än så länge. Men jag såg någon statistik att man ändå hellre väljer den levande gentemot den döda, höll jag på att säga, men mot AI-delen. Eller så. Men det kanske ändras. Med tekniken så kommer det förfinas mer och mer förstås.
Ja, det tror jag. Det tror jag.
Ja. Ja, det är häftigt. Du, jag ska inte terrorisera dig jättemycket mer. Men det är klart, några boktips vill vi ju gärna ha. Vad har ni i pipen från bokfabriken? Vad är det vi borde läsa nu eller lyssna på det närmaste, tycker du?
Vi ger ut så många fantastiskt bra böcker.
Jag förstår det.
En av de böckerna som jag gillar att bekanta mig med, de nya författarna som jag är då, som är debutanter eller har precis kommit till oss från något annat förlag. De läser jag gärna för att lära känna lite bättre.
Ja.
Och då släppte vi här i början på april ett nytt författarpar. De heter Johan och Johanna Hurtig-Vagrell.
Ja, just det. Ja.
De debuterar som deckarförfattare. Boken heter Fasad och utspelar sig både i Stockholm men mest i Kalmar på 80-talet. Det där är också en trend, har tänkt på med 80-talet. Ja, Linne Schulman har släppt en bok 80-talet. Vi har Anna Breitholtz Monsén på förlaget, hon är också 80-tal.
Ja.
Jag förstår det. Det var en spännande tid.
Ja, det är det.
Ja. Den här deckaren Fasad har de verkligen lyckats med. För det här paret, Johanna och Johan Hurtig-Vagrell, de är också, de driver poddar, de är skådespelare, de är journalister, de är humorister, de är stand-up-komiker. De är moderna författare. Så att de är också skickliga på kommunikation.
Det
så
märks.
Där har man alltså lite som samma känsla som när jag jobbade med Camilla.
Ja.
Hon var ju marknadsekonom. Ja. Hon hade förstått att jag måste finnas ute och blogga.
Ja,
det här författarparet vet också det. De har ju poddarna, två stycken som Johanna driver, roliga.
Ja.
Så det materialet som vi har fått till hjälp när vi lägger ut hälsningar i sociala medier och sånt. De är ju superproffsiga helt enkelt. För att de är så bekväma framför en kamera helt enkelt.
Ja, jag kan erkänna att jag la märke till deras, för de har någon film där de är ute och går, de är på väg till Gunilla Leining, den är fantastisk.
Visst är den fantastisk?
Ja, och det var liksom, jag såg den för att jag fattade att, liksom, innan jag såg boken på så vis. Så det är klockrent. Det är bra jobbat av er tycker jag. För ni har ju också en del i det här, herregud. Bokfabriken och författarna tillsammans.
Ja.
Det är coolt.
Och där skulle jag säga, där är jag tillbaka det där. Att författarna har ju sina kompetenser och det de är duktiga på när de använder det på bästa sätt. De blir ofta väldigt bra. Nu är det här också väldigt bra och spännande bok, Fasad, vill jag säga. Den får också jättefin kritik.
Ja, och det måste man ju också, för hur bra författaren kanske liksom är på sin kommunikation eller på så, men håller inte boken sen, då stupar du ju ganska liksom rakt ner. Så det behöver ju, båda parametrarna behövs ju. Det är inte bara den ena eller andra. Åt något håll då, det för tiden. Ja, men bra. Fasad, sa du inte så?
Den heter Fasad.
Fasad. Mm. Härligt boktips. Nu kollar ni upp det allihopa som lyssnar. Jag tycker det var jätteintressant, men vi får inte slösa mer av liksom bokälskarnas tid här, tror jag.
Undrar om bokälskarna fått det de trodde att de skulle få.
Det tror jag.
Tror du
det?
Tror jag.
Ja, ja, men det är roligt att få fler infallsvinklar i den här bokbranschen, i den här bokvärlden. Man diskuterar så mycket om att det är författare hit och det är bokhandlare och det är förläggare. Men ni är ju så många fler som jobbar och driver fram. Hade du och dina kollegor inte funnits med, då hade det ju varit ett stort hål mellan bokhandeln och förlagen.
Ja, det stämmer.
Faktiskt. Det är du som ser till
att jag tycker att jag har ett viktigt jobb.
Ja, du väldigt, har ett jätteviktigt väldigt jobb.
Ja.
Ja. Tack snälla Sara Lindegren från Bokfabriken att du kom hit.
Tack för att jag fick komma hit.
Ha det bra nu.
Tack.
Hej då.
Samma. Hej.